En podcast från Aftonbladet.
Aftonbladets poddar presenteras av Casino Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Jag var nere på sidan 17, jag tänker att jag ska scrolla upp till början igen.
Men alltså, det är 22 sidor långt manuset.
Du tror att vi kommer bli klara på 2 timmar här?
Alltså om vi inte gör det, då får vi spela in frågeavsnitt 2 en annan gång.
Nu kör vi bara.
Nu kör vi. Okej, är du redo?
Jag är jätteredo.
Härligt. Hej, hej.
Nej, vet du vad?
Nej, vad händer nu? Hej, hej, hallå och glad schlager! Hur funkar egentligen Melodifestivalen? Hur går urvalet till och hur borde Melodifestivalen egentligen förändras? Det har äntligen blivit dags för Schlagerkolls första matiga frågeavsnitt. Du är varmt välkommen. Jag heter Jenny Ågren och jag har med mig
Tobbe Ek.
Hur är läget, Tobbe Ek?
Jo, men det är bra. Det är snart dags för Eurovision.
Ja, vad härligt. Varför inte Markus Larsson här?
Det är ju den frågan som kanske har varit den vanligast förekommande i mejlet.
Ja,
när kommer Markus Larsson tillbaka? Ja, han har återigen prioriterat en liten knodd före dig och mig. Är föräldraledig ett litet tag till, men med ett mycket, mycket starkt löfte om att han kommer att vara tillbaka allra senast till Eurovisionsschlagerfestivalen 2024 i Malmö, Sverige. Så då får vi honom med oss.
Ja, det blir fantastiskt. Vi kommer ju komma med ett införavsnitt och då kommer Markus vara med.
Jajamän.
Känns jättehärligt.
Gud vad vi lovar mycket. Har vi inte lovat det här någon gång förut och så har han inte dykt upp?
Nej, men nu, det här är ju bestämt nu.
Ja.
Jag har bokat honom.
Ja.
Ja. Hur har tiden efter Mello varit?
Ja, men den har varit bra. Jag jobbar ju med lite annat. Inte bara Melodifestival. Jag är ju reporter och skriver andra grejer. Och sen har jag vilat lite.
Ja, skönt.
Ja.
Låter ju underbart.
Ja.
Ja. Hur laddar vi inför Eurovision egentligen?
Ja, men jag har ju gått från... Jag gick ju från att vara ett fan till att börja jobba på Aftonbladet där jag började bevaka Melodifestivalen till att nu igen vara... också lite fanboy. Så en av mina semesterresor här sen Melodifestivalen, den gick ju till Madrid där det var en av de här stora Eurovision-förfesterna. Så där var jag och hängde med lite Eurovision-vänner och såg artisterna framträda och så passade jag på att göra en liten kort intervju med Marcus och Martinus också. Så.
Var det inte förra året som jag och Marcus sa att vi skulle följa med dig nästa år?
Jo, men ni gjorde ju inte det.
Men vi bjöd då in oss.
Men ni får väl själva hålla koll. Och köpa biljetter i god tid och ordna
okej,
och styra
okej. Vi kanske testar det Spanien 2025 då.
Jajamän. Okej,
jag ligger i den här fasen av att jag har börjat beta av Eurovision-bidragen. Det är ändå 37 låtar man ska igenom. Och vi tänker att vi ska värma upp då med ett frågeavsnitt, eller hur?
Det tycker jag absolut att vi gör.
Var har folk mejlat sina frågor någonstans, Tom?
Men de har ju mejlat till den här mejladressen som är schlagerkoll@aftonbladet.se. En alldeles fantastisk och formidabel mejladress faktiskt.
Ja, faktiskt, och vi får in så mycket mejl. Vi är jättetacksamma och glada för att ni har mejlat. Tyvärr kommer ju inte alla frågor komma med.
Nej, men det roliga är att vi hade ju samlat frågorna och sen dök upp ännu fler frågor i mejlen. Så då var vi tvungna att tänka om och få in ännu fler frågor.
Ja, precis. Och det är ju så här att vi kommer strukturera upp det lite såklart och hålla oss inom lite olika ämnesområden inom Melodifestivalen eftersom vi insåg att det blir för långt också med bara ett avsnitt så gör vi 2.
Vilken bonus!
Ja, och i nästa frågeavsnitt då kommer vi snacka en hel del om Eurovision och en hel del blandade frågor om Melodifestivalen, men nu blir det bara Melodifestivalen.
Ja, fast jag kommer inte kunna hålla mig från att dra vissa paralleller till Eurovision.
Ja, ändå. Men nu så lyssnarna ändå fattar vad som det kommer nu, det här avsnittet. Vi har en hel del att stå i så nu kör vi va? Vi ska börja i alla fall med hur Melodifestivalen funkar lite. Hejsan svejsan! Läste en artikel om det här med live-instrument och blev nyfiken på historiken men har svårt att hitta information. För all musik är ju förinspelad med undantag för ett instrument som får framföras live. Hur länge har den regeln funnits? Vilka har nyttjat den regeln sedan den infördes? Hur vanligt är det egentligen med live-instrument i programmet? Och gäller samma regel mellan akter och annat? Allt gott önskar Felix.
Ja, men så här, jag har försökt kolla upp det här hur länge den här regeln har funnits och jag tror att det infördes 2011, möjligen redan 2010. Men jag minns att Le Kid som var med 2011, att där funderade Anton Hård av Segerstad på om han skulle spela bas live. Men så gjorde de ändå inte det. Lite så här bara för att man skulle utnyttja regeln när den var ny. Men det har inte använts så ofta, och det bygger ju ofta på att när det är band med, så vilket av ens instrumenten skulle vara live i så fall. Men de två exempel som jag har, det är dels i Hasse Anderssons Guldgröna skogar, och sen så i år i Lasse Stefans en sång om sommaren. Då var ju Jannike Stenlund med och spelade fiol live i båda de här tillfällena. Och i Lasse Stefans fall, ja, men då var just fiolen var ju det som stack ut lite, som tillförde en viss del av framträdandet, och som också skildes lite från Lasse Stefans vanliga musik. Och sen så Ove Törnqvist, han spelade ju munspel också live. Men det är ju lite lättare, för det behöver inte soundcheckas på samma sätt och ställa sin instrument och, eller ställa sin mikrofon och så på samma sätt. Men det är de exempel jag har.
Ja,
möjligtvis att Michael Feiner faktiskt spelade saxofon live också, kom jag på nu, i We're Still Kids 2013. Men jag är lite osäker där.
Jag hoppas alla kommer ihåg den låten, för jag har glömt den.
We're Still Kids!
Jaha, var det
med,
den? Men jag tänker att skulle inte artisterna, eller om det är ett band, kan de inte klunsa då vem som skulle kunna... Nej.
Problemet är ju just det här att ska ett instrument vara live, så behöver ju, då hänger väldigt mycket på att den då ska lyckas matcha in med det andra. Musiker som är med, som Lasse Stefans, de spelar ju sina instrument på scenen. Det är bara det att det ljudet inte hörs ut. Det är inte uppmickat. Och anledningen till det är ju för att ställa in sånt tar för lång tid. Och att repa in sånt tar för lång tid. När det gäller mellanakter och så, nej, det finns ingen regel om att all musik ska vara förinspelad eller bara en instrumentsolist och så vidare. Utan där är det en överenskommelse med SVT. Vad är förinspelat, vad blir live och hur gör man för att det ska låta på bästa sätt.
Man saknar ju ibland den gamla orkestern och den gamla kapellmästaren som stod där och viftade med sin lilla dirigentpinne, kan jag tycka.
Jo, men man gör ju det av nostalgiska skäl, men de allra flesta låtar blir ju inte bättre av livemusik. Men i viss tappning blir det ju väldigt maffigt. Alltså, det är ju häftigt med en symfoniorkester som gör en låt. Men ta Sara Larssons Lush Life. Den skulle vara häftig att höra i symfoniorkestertappning, men jag skulle inte vilja att det var den som var versionen som alltid hördes. Varför tog jag henne som exempel?
Det var jättekonstigt exempel. Ja. Men jag tänker också så här, att det var tur ändå att du sa att det var bra att höra, att det är fint att höra en symfoniorkester, för annars så kommer vi få alla musiker i hela världen på oss när man säger att en förinspelad låt är bättre än en riktig orkester, för så är det ju inte.
Nej, men vi kan ta Marcus och Martinus låt. Den skulle ju låta helt annorlunda med en symfoniorkester. Och det skulle ju vara häftigt att höra, men den skulle kanske inte snurra på listerna lika mycket i symfoniorkesterversion. Och därför tycker jag att det är bra att Melodifestivalen och Eurovision har hakat på trenden med förinspelad musik och alltså skrotade orkestern för sådär 20 år sedan, ja. 25.
Ja, det är en annan typ av musik också idag än när det var fyra bugg och en Coca-Cola till exempel. Hej, jag älskar eran podd och tycker det har varit bra i år hittills, även om man ju saknar Marcus lite. Ja, det gör vi också. Jag undrar varför medhörning är så viktigt. Det är Tony som undrar.
Ja, och så här handlar det om att i många fall och på mindre scener, så den medhörning man använder då är högtalare riktade mot artisten på scenen. Men i Melodifestivalen så har man ju istället små in-ears, som det kallas, små pluggar i öronen där man hör det ljudet. Och det handlar ju om att artisten ska kunna komma rätt i låten. Att man ska höra tonarten ordentligt. Om det bara skulle vara högtalare riktade utåt mot publiken, ja, men då kan ju publiken i många fall överrösta musiken. Eller det att ljud färdas ju. Om man inte då hör musiken så att man kommer in rätt takt, då blir det bara fel. Så att därför är medhörningen otroligt viktig. Man måste höra tonarten, man måste höra när man ska sjunga, och man måste, ja, men inte bli överröstad av publiken.
Precis. Ja, bra, tack för det svaret, Tobbe. Vi ska gå till en ganska matig fråga nu som kommer från Niklas som handlar om Melodifestivalen och kommunerna och städerna som arrangerar. Tobbe, hur tycker du vi ska dela upp den här frågan? För det är många frågor. Ska vi ta en i taget?
Ja,
är det
absolut.
Ja. Niklas undrar då så här. Hur mycket motkrav har kommunerna börjat ställa på SVT, Melodifestivalen och Live Nation?
Där kan vi säga så här att för ja, men när turnén drog igång och när turnén var en som allra störst succé 2006-7-8, ja, men då behövde kommunerna betala en ganska stor summa pengar. Men man betalade inte för att Melodifestivalen skulle komma till stan utan för runt omkring arrangemang som Live Nation i princip hade som obligatoriskt. Att det var ett ståhej på torget och på köpcentrum och artister som kom dit, hela det arrangemanget. Sen har många av Sveriges kommuner blivit mera kostnadsmedvetna. Vad får man ut av det här? Och då brukar Live Nation istället ha några olika alternativ för vad man kan ordna för arrangemang. Så det är betydligt billigare nu och det beror på att ett antal kommuner och arrangörsstäder har sagt att nej, men det är för mycket pengar. Vi har inte råd att lägga 1,5 miljon på att Melodifestivalen kommer hit för att kommunens invånare kommer inte tycka att vi använder kommunens pengar på rätt sätt. Så där har det liksom förts en diskussion. Men det är inte så att det förs förhandlingar där kommunerna pressar Live Nation. Och det är inte så att Live Nation numera betalar kommunerna för att få komma dit.
Och så en till fråga här då. Hur pass stor är krisen när det gäller arrangörsstäder? Har det funnits år där det varit svårt att få ihop städer till en hel turné?
Inte som jag vet om, men Sverige är ju, det är ett begränsat land.
Det finns,
när det handlar om arrangörsstäder här så behöver du ett ha en arena och då är det oftast ishockeyhallar med ordentligt publik som kommer i fråga. Det har även gjorts i handbollsarenor, större konserthus, bandyhallar och så vidare. Men det räcker ju inte med att du har en arena. Du måste också inom rimligt avstånd ha tillräckligt med publik som kan komma dit, men också tillräckligt med boende för tillresta. Om man tittar på Leksand, det är ju en ganska liten ort. De har en arena, men där finns inte tillräckligt med hotell. Men det finns däremot i närliggande Tällberg. Så då kan både fans, men framförallt produktionen och så vidare bo där. Om man istället tar exemplet Kiruna, så är det en kommun med, om jag minns rätt, typ ja, men under 30 000 invånare. Där var vi med Andra chansen 2008. Och Kiruna hade en liten arena, eller har en liten arena. Den låg vid flygplatsen, där var vi. Men det är enorma avstånd till ett upptagningsområde, att få en publik att komma dit och titta. Det finns inte riktigt. Alltså, för att fylla då 2 genrep och en sändning, de skulle behöva få dit liksom, ja, men med över halva kommunen skulle behöva gå dit och titta på det, för att det är sådana avstånd till närliggande kommuner så att säga. Så därför har det varit ett litet problem. Vad vill jag säga med det här då? Jo, jag tror inte att det är en kris att få kommuner att vilja arrangera det, men det är samtidigt så att det finns begränsat antal städer i Sverige som kan arrangera det, och att då göra det 3, 4, 5 år under loppet av 10 år kanske, det kan flera kommuner tycka är dyrt. Nu gör ju både Malmö och Göteborg har tillräckligt mycket folk för att kunna arrangera det år efter år, och tillräckligt mycket folk i närområdet. Så där tror jag inte att det kommer vara något problem framöver, men absolut. Jag vet inte vad jag vill säga här. Vad vill jag säga, Jenny?
Du försöker säga att det inte är någon jättekris med mellostäder, men att det måste finnas en publik runt om, och de stora städerna har ju lättare för det.
Ja, precis.
Så.
Ja.
Sen är det ju så här, Niklas undrar också, vi kan se att i årets Melodifestival saknas arrangörstäder från Norrland. Kan det helt enkelt vara så att inga norrländska kommuner ansökt om att få arrangera Melodifestivalen i år?
Så kan det mycket väl vara. Örnsköldsvik har ju haft det några gånger och de ansökte ju om att få arrangera Eurovision. Men de hade ju till exempel Melodifestivalen förra året, och där tror jag att många av de norrländska städerna, de behöver göra en sån där beräkning kring hur många tillresta kan vara intresserade av att komma i år igen. Men jag skulle till exempel gärna se att Luleå eller Sundsvall arrangerade Melodifestivalen igen, för det var ganska länge sedan vi var där. Luleå var väl inte jättelänge sedan, men Sundsvall var ganska länge sedan.
Finns alla chanser nu Norrland till 2025?
Absolut.
Hoppas vi. Det blir ju en liten spridning, tycker vi ju är härligt att vi får vara hela Sverige. Hallå Mello-kompisar, hur lik eller olik är Sveriges nationella uttagning, det vill säga Melodifestivalen, visar vi andra länders nationella uttagning såsom brittiska U-Decide eller Danmarks Grand Prix? Är Sverige i en klass för sig som de andra länderna tittar avundsjukt på, eller finns det element i andra länders uttagningar som ni tycker är bättre? Hälsningar, long time listener och fangirl Louise.
Hej Louise! Så här är det, att Sverige har under många år varit den uttagning till Eurovision som många av de andra länderna har tittat lite avundsjukt på. Jag skulle säga att det är någonting som SVT lite grann har gottat sig i, men där borde de akta sig lite, för att nu finns det andra uttagningar i Europa som är minst lika intressanta eller ännu intressantare. Du nämner Storbritanniens U-Decide, den har inte funnits på flera år, inte heller under namnen Making Your Mind Up eller Your Country Needs You, som den också har hetat i Storbritannien.
Otroliga namn de har,
ja, fantastiskt, fantastiskt. Och i många av länderna så finns det ju inga uttagningar alls, utan tv-bolaget bara utser en artist och en låt. Men, och det ser lite olika ut i olika länder. I Danmark och i Finland till exempel, då är det en sändning en kväll. I Finland är det 7 låtar som tävlar, och de låtarna har släppts då månaden före tävlingen och redan lyckats leta sig upp på topplistorna. I Norge var det i år 3 deltävlingar med 6 tävlande i varje. 3 gick vidare till final och resten åkte ut. Så i finalen tävlade 9 låtar. För något år sedan, ja, men då hade Norge ett antal låtar som var direkt kvalificerade till finalen. Och sen var det andra låtar som tävlade i deltävlingarna och tog sig vidare dit också. På Island är det en tävlingskväll, och där måste alla låtar framföras på isländska. Men på förhand kan man också meddela om man tänker sig att låten ska tävla på isländska i Eurovision eller i en engelsk version. Och i Island så är det också så att under den här tävlingskvällen, den slutar i en superfinal där de 2 kandidaterna med flest röster ställs mot varandra. Och det kan ju vara spännande, men det leder också till att det finns en möjlighet att rösta bort någon som man inte gillar. Och det är vad som skedde i år. Island låg på spelbolagen väldigt, väldigt högt upp som en kandidat att ta sig långt i Eurovision. För de hade en artist med palestinsk bakgrund.
Mm-hmm.
Och det var ju många som då tänkte att det här skulle kunna utmana. Och han var en av de 2 som hamnade i superfinalen. Men där röstade det isländska folket istället bort honom och röstade fram Hera Björk istället. Och hon kommer nog få svårt att ta sig vidare från sin semi, som det ser ut om man tittar på spelbolagen just nu. Det isländska folket kan ha gjort bort sig.
Ja, vi får väl se helt enkelt. Men sen Tobbe, så har vi ju också den italienska så kallade Melodifestivalen i Sanremo. Den är ju omtalad.
Ja, och det här är ju Sanremo-festivalen. Den är ju ännu större i Italien än vad Melodifestivalen är i Sverige.
Helt otroligt. Hur går det till?
Ja, men
så länge som de var borta från Eurovision.
Ja, men Sanremo-festivalen har alltid funnits. Sanremo-festivalen är ju faktiskt det som från början var förebilden till Eurovision. När idén om Eurovision kom så var det Sanremo-festivalen i Italien som man tittade på och tänkte sig att det här skulle vi vilja göra, men med hela Europa. Och i Sanremo så är det fortfarande så att den som vinner Sanremo får frågan: skulle du vilja tävla i Eurovision? Och de senaste åren så har alla vinnare sagt ja, och många har redan sagt ja på förhand att om jag vinner så vill jag givetvis till Eurovision. Medan under några år, det var ju under flera år som Italien inte var med ens en gång i Eurovision, och när de sen började vara med igen, då kunde frågan gå vidare till 2:an och 3:an i den tävlingen. Men den här tävlingen då i Italien, den är också väldigt, väldigt speciell. De har liveorkester. I år hade de 30 artister som tävlade, och Sanremo-festivalen pågår under en hel vecka. Och då var det så här att under första kvällen så framförde alla 30 artister sina låtar, och då bedömdes de av en jury bestående av de akkrediterade journalisterna. som fick säga sitt.
Wow.
Kväll två så tävlade hälften av de 30 artisterna och bedömdes då av dels telefonröster och dels någonting som kallas för en radiojury. Jag har inte riktigt lyckats klura ut vad det är för någonting. Kväll tre så tävlade den andra hälften av artisterna och bedömdes på samma sätt med telefonröster och radiojuryn. Den fjärde kvällen, ja men då är alla 30 artister tillbaka, men då sjunger de inte sin låt som de har sjungit.
Någon annans då?
Då sjunger, för då har de teamat ihop och gör duetter med andra artister. Och ofta sådär, ofta kända artister men som inte är med och tävlar. I år var till exempel Eiffel 65 med och de gjorde den...
I'm Blue gjorde
den som duett. Så det kan vara lite så här kul konstellationer. Men även stora etablerade italienska artister dyker in och gör en duett med någon av Sanremo-artisterna. Och då den fjärde kvällen, ja men då får de här 30 artisterna tävla igen. Alla framför sin låt en tredje gång. Den här duettkvällen, jo, den bedöms också. Alltså när de sjunger covers, den bedöms också. Och då går 34% av makten till telefonrösterna, 33% till pressjuryn och 33% till radiojuryn. Och sen den femte kvällen när de då sjunger sina låtar en sista gång, då röstar bara publiken. Men fem låtar går vidare till en andra omgång och där avgörs det med 34% av rösterna från telefonrösterna, 33 från pressen och 33 från radiojuryn. Tycker ni att det här är snurrigt? Ja, precis så snurrigt är det.
Och snälla, nu slutar vi klaga på andra chansen, semifinalerna eller allt vad det heter och all vår omröstning.
Men det här är det som är lite häftigt i Italien, det är ju att de gör det här med liveorkester. Italienskt mode är ju något speciellt.
Just det.
Och här byter de ju kläder varje kväll och ser annorlunda ut i sina framträdanden. Men det som man kan se att jämföra lite med, det är ju att i Sanremo så förekommer både debutanter och nya up-and-coming artister, men också väldigt etablerade italienska artister. Loredana Bertè var med i år och tävlade.
Hon var alltså gift med Björn Borg jättelänge sedan, för er som inte vet.
Och en riktigt stor artist och primadonna i Italien. Men vi har också något som man liksom kan jämföra med Sverige och Mello. Artister som liksom är Sanremo-artister. Mahmoud nu, som vi minns från Eurovision när han gjorde Soldi bland annat. Han har tävlat två gånger i Eurovision. I år har jag för mig att han var med och tävlade för tredje eller fjärde gången. Francesco Gabbani tror jag han heter. Han gjorde låten Occidentalis Karma, tävlade mot Robin Bengtsson i Ukraina 2017. Han var med igen i år. Så det är också, det finns lite det här, det som vi i Sverige suckar lite över, artister som bara återkommer och bara är med i Mello. Ja, det är lite så i Italien också. Men man får inte glömma bort att Italien har 80 miljoner invånare, någonting sånt där. Så att får man en hit i Sanremo, då får man en enorm hit på streamingtjänsterna.
Så glad över att Italien är tillbaka i Eurovision.
Jag också. De gör ju alltid bra och starka låtar och sjunger snyggt. Men de brukar inte alltid göra fantastiska framträdanden.
Nej, men vad vi tycker om årets Eurovision från Italien, det tar vi i ett annat avsnitt. Här kommer nästa fråga. Hej bästa slagerkollgänget. Vilka brukar få sjunga om sina låtar under genrepen? Är det bidrag som sannolikt kommer att ta sig vidare till finalen eller är det slumpmässigt? Undrar Lisa.
Och det här har ju med Melodifestivalen att göra. Och genrepen genomförs ju precis som sändningarna i Melodifestivalen, från början till slut. Och det innebär ju att när man då har en omsjungning, när någon liksom har lossats gått vidare till final, ja, men då genomförs det även på genrepen. Och då är det här är en lottdragning. Och den lottdragningen görs utan att artisterna får veta. Men däremot brukar skivbolagen vara med när det dras lott. Och har man då dragit slott för att sjunga om på fredagsgenrepet, då är man inte med och blir lottdragen för att sjunga om på lördagsgenrepet. Så att det har ingenting att göra med favoritskap eller så. Däremot så kan det vara så att artister som har haft stora problem med rösten, kanske drabbas av en sjukdom eller förkylning eller så, där händer det ibland att de ber om att få slippa sjunga om, och det brukar oftast respekteras, men det brukar vara en diskussion om att är det här okej för alla? Ja, men vad bra, då tar vi ut den lotten ur lottdragningen.
Kan det också vara så om någon har misslyckats fullständigt på repen att den får en chans då att sjunga om?
Ja, nej, det skulle jag inte säga. Utan har man haft stora problem under sina repetitioner, ja, men då har...
Då ska man inte vara där.
Nej, eller nej, men då har man fått samma chans att repetera som alla andra. Så det är inte så att SVT ger en extra chans så där.
Nej.
Däremot finns det tillfällen när tekniska missöden har uppstått som har gjort att man har behövt repa om någonting, och då är det inte i första hand artisten som har behövt repa om, utan kanske SVTs produktionspersonal. Men det brukar inte ske på genrepen, utan det brukar vara på lite extra tid som finns däremellan.
Mm.
Och om man då tittar på Melodifestivalens final, där brukar däremot ingen av de tävlande artisterna sjunga om sin låt som låtsasvinnare på de två genrepen. Antagligen lite av... Ja, men lite vidskepelse, att det betyder lite otur.
Så
där hade vi i år istället så att Linda Bengtzing sjöng ena dagen
och Magnus Karlsson
och Linda Bengtzing och Magnus Karlsson sjöng andra dagen. Och ibland har det varit kören som har sjungit, eller en programledare eller så.
Ja.
Och så sjunger de då någon låt som är lite härlig. Under många år var det Carolas evighet. Sen var det Alcazars Stay the Night. Och nu tror jag att det var, ja, men Magnus Karlsson och Linda Bengtzing sjöng ju låtar från sin...
Det var, precis. Jag tror det.
Ja.
Nu har vi fått en fråga från Benny. Hej Schlagerkoll, har liksom er funderat på det här med kör i kuliss? Det är ju något som vi pratar väldigt mycket om. Blev, om jag förstått det rätt, tillåtet från 2009 och här och så vidare. Det känns som om man idag tar till fler knep, likt Dotter gjorde i år, att man låter någon annan täcka upp. Har de som deltar nu i nutidens Melodifestival blivit alldeles förkörlade med all pålagd körsång?
Lite körlat kanske det är.
Ja.
Utifrån det faktum att man faktiskt tillåter att just körsången är förinspelad. Och det tillåts ju även i Eurovision numera. Det här med kör i kuliss, det är ju en regel. I Melodifestivalen får man vara 8 personer på scenen. I Eurovision får man vara 6 personer på scenen. Och det inkluderar de personerna som står och körar i kulissen.
Mm.
Så det är inte så att man kan vara fler bara man ställer dem utanför scenen. Men det som hände både i Melodifestivalen och Eurovision, det var att den här kören, de flyttades längre och längre ut på scenkanten för att någon artist eller nummerkreatör hade en vision om hur numret skulle se ut, och där ingick det inte att visa en kör i bild. Ja, men SVT valde att, ja, men då placerar vi dem vid sidan av scenen där de kan se framträdandet, och de står och sjunger i bra utrustning och så. Och sen senare, undrar om det var i Rotterdam som man första gången gjorde likadant i Eurovision, att man placerade möjligheten till att placera kören utanför scenen. Så. Mm. Det görs ju för att man inte ska störa scenshowen. Det tar ju då kanske bort lite av livekänslan, men å andra sidan så är det ju så att väldigt många artister har en bild av vad är det vi vill visa här. Och om den då inte inkluderar kör, ja, men då är det väl bättre att placera dem i kulissen. Tänker jag. Mm. Även om jag gillar att se kör på scenen.
Ja, men vet du vad jag tänkte på? Smash Into Pieces hade ju år barnkör i sin refräng. Det hade inte varit något problem sen i Eurovision, eller?
Inte nu längre, för att även i Eurovision får man ha förinspelad kör.
Ja,
och det introducerades. Ja, och det introducerades i samband med pandemin. Och sen behölls den regeln. Och det är ju någonting som SVT har pushat för under många år, att plocka med det. Vi minns kanske Malena Ernman i Melodifestivalen kontra Eurovision 2009. Tack så mycket. Det var ju väldigt maffigt i Melodifestivalen med de förinspelade körerna.
Mm.
Till Eurovision, inte lika maffigt, för att det fick bara vara 6 personer på scenen.
Just det, så.
Där hade vi inte lika mycket förinspelade körer, eller hade vi inga förinspelade körer, och det blev lite plattare.
Mm. Men Tobbe, hur är det nu då med årets vinnare Marcus och Martinus, som ju har med sig vår favorit i kör i kuliss, Lars Säfsund? Kommer han vara med?
Det vet inte jag specifikt, men Marcus och Martinus kommer att bli tvungna att göra om sitt nummer på något sätt till Eurovision. De är 2 personer, de har haft 4 dansare med sig på scenen, och så har de haft Lars i kulissen som har hjälpt till att sjunga huvudstämman framförallt. Men det är ju 7 personer, en person måste bort. Antingen får de ha 3 dansare på scenen och Lars i kulissen, eller så får man 4 på scenen och 4 dansare med sig och ingen kör i kuliss. Möjligtvis så kan man ju då ha dansare som också kan sjunga och hjälper till. Men om det är
det är för jobbigt nummer.
om det är huvudstämman man vill ska, att kören ska hjälpa till med, då behöver den personen placeras utanför scenen.
Men det är inte så att de tar bort en av Marcus eller Martinus?
Jag tror inte att vi kommer få se Marcus på första genrepet, Martinus på andra, och sen så drar de lott eller tävlar om vem som gjorde det bäst. Nej, okay. Det tror jag inte.
Vi får se hur det blir. Nu ska vi prata lite om hur det är med alla låtskrivare och hur låtar väljs ut till Melodifestivalen. Vi börjar med en fråga från Ulrika. För det första, tack för en bra podd. Tack så mycket.
Tack så jättemycket.
Så till min fråga, vilka artister, kompositörer tror ni står högst på produktionens lista inför nästa år? Finns det någon, några som har en så att säga stående inbjudan? Jag vet att till Så mycket bättre nämns alltid Per Gessle, Robin och Björn och Benny. Är det samma till Melodifestivalen eller nyare akter?
Ja, men till Mello är det nog en blandning av lite nyare akter och framförallt kanske lite yngre. För att till Så mycket bättre så handlar det om att, ja, men du ska ha en historia och du ska kunna berätta om din karriär och sådär. Här tror jag till exempel att Agnes och Darin nog står väldigt högt upp på SVTs önskelista. Jag tror att Vargas och Lagola står högt upp som låtskrivare. Salman Fakir som artist igen då också såklart.
Vet man inte vilka Vargas och Lagola är, så är det alltså Vincent Pontare och Salem Al-Fakir.
Ja, precis, tack.
Varsågod.
Och de har ju också skrivit åt Agnes, och Vincent Pontare och Agnes har ju barn ihop.
Ja.
Sen tänker jag att man väldigt gärna skulle vilja se Molly Sandén och Hanna Färm komma tillbaka.
Mm.
Båda två gör ju nu supersuccé med pop på svenska.
Absolut.
Och det är ju en genre som... Vi har liksom inte haft vinnarkandidater i den genren i Melodifestivalen. Men de två skulle ju definitivt kunna leverera det. Ja, ja, och det skulle ju Darin också kunna göra till exempel. Men om man plockar alltså någon som inte har varit med än, ja, men då tror jag att Hooja står högt i kurs.
Absolut.
Miss Li har ju skrivit en låt tidigare, och jag tror att det är en sån där som man verkligen skulle vilja få in.
Och också jättepoppis hos den svenska publiken, och har, varenda låt hon släpper blir ju en hit.
Exakt. Och liksom, jag tror att Amadeus Sögaard skulle, han har ju släppt
mammas fotspår.
Precis, jag tror att SVT väldigt gärna
skulle
vilja
se det. Alltså det är alltså Carolas son för er som inte vet.
Bianca Ingrosso.
Pernilla Wahlgrens dotter, för er som inte vet, kan också gå i mammas fotspår. Ja, men hon har ju vunnit Lilla Melodifestivalen.
Hon har vunnit Lilla Melodifestivalen. Men, och sen så är det såklart sådär att Håkan Hellström och Veronica Maggio, men jag tror liksom inte att de, det går inga frågor dit.
Nej.
Därför att de inte är, nu i det här läget, inte så intresserade. Per Gessle skrev faktiskt en låt till den norska uttagningen för några år sedan. Det var inte en jättebra låt, måste jag säga.
Nej, men sen skrev han ju också Kärleken är evig till... Lena Philipsson.
Jajamensan, så är det. Så att han skulle säkert kunna vara någon som man liksom försöker flirta lite med som låtskrivare.
Ja.
Kanske Robin också. Men jag tänker att det är väldigt brett till Melodifestivalen, men det är inte så där att man nu drömmer om Björn Skifs till exempel. För att...
Han har ju vunnit två gånger.
Ja.
Men du, Robin har väl varit med? Skrev inte hon en låt?
Robin skrev en låt 1996 eller 97 till Kajsa, Lisa, Ejemy. Låten hette Du gör mig hel igen.
Just det.
Jag älskade den låten.
Du gör mig hel igen. Ja. Oj, nu vart vi nostalgiska
jag
här
hade,
igen.
Jag hade det CD-albumet. Jag plöjde det så mycket. Jag lyssnade så mycket på det.
Du gullig, du lilla fanboy. Nu går vi vidare. Hej underbara ni. Jag har funderat lite över hur det fungerar med bidragsurvalet. Jag tyckte mig höra någonstans att ett av årets bidrag skickats in flera år i rad men inte lyckades komma med förrän i år. Men jag tycker att det är lite underligt att ett bidrag som ratats flera år i rad plötsligt får plats. Kan inte ni vara fina och förklara hur hela processen fungerar? Blir så nyfiken när bidrag som Gunilla, som knappast är en sångfågel, ska vara med. Det måste ju funnits starkare bidrag eller röster där ute. Eller är det bara PR, undrar Glitter och Glamour från Ellen.
Ja, ja, men så här, först och främst det här med att om man bara skulle få skicka in en låt en gång, då skulle vi ha gått miste om Guld och gröna skogar som skickades in flera år. Vi skulle gått miste om Genom eld och vatten, Sarek. Den skickades in i säkert fyra olika versioner, fyra olika år. Någon gång som rocklåt, tror jag, bland annat.
Finns som en cover nu av typ Estraden.
Ja.
En jättelung version.
Precis. Men, och, så i det där så handlar det ju inte om att den bästa låten kommer med direkt, utan det måste också vara, men det måste vara rätt i mixen, vilka typer av låtar ska vi ha. Och där är det ju som det här med Gunilla Persson, så är det ju sådär att hon fick ju en hit med den här låten. På förhand så tänkte folk, ja, det där är bara PR, vad ska hon där och göra? Men det var ju ett jättekul framträdande med en låt som handlade om henne själv. Och där jobbar ju SVT så att det ska vara en mix av olika genrer, olika typer av låtar, olika typer av artister. De behöver hitta låtar till artister som är, ja, men som är etablerade eller som sticker ut. Fröken Snusk nu till exempel var ju också en sån som har gjort succé. Hon borde givetvis vara med. Urvalsprocessen, ja, men vi kan säga så här att redan nu så jobbar flera av skivbolagen och managements på att sätta ihop olika typer av låtskrivare med olika typer av artister. Vilka skulle kunna tänka sig att vara med nästa år? Vilka skulle SVT vilja ha med nästa år? Så det är ett planeringsarbete som sker bland skivbolag och management och artister. SVT kommer att resa runt på några låtskrivarläger för att berätta lite vad de helst skulle se och höra för typ av musik i Melodifestivalen. Och sen så kommer en jury in som väljer ut hälften av bidragen till Melodifestivalen. Och sen har SVT:s tävlingsproducent med, Karin Gunnarsson med Melodifestivalens redaktion möjlighet att välja ut de andra 15 bidragen. Och då kan ju det dels vara så att SVT tagit kontakt med artister som kanske inte skulle vilja skicka in låt, men som kan bli smickrade av att få möjlighet att, ja, men du, vill du vara med och tävla? Har du en låt? Presentera den för oss. Och sen så väljer de ju också låtar bland de som juryn gillade, men som inte var bland de 15 som de faktiskt valde ut.
Varje år, Tobbe, så kommer ungefär 3000 låtar in till SVT som är inskickade av både proffs då och amatörer såklart. Hur många utav de här låtarna som kommer från amatörer kan tas in?
Det sker väldigt sällan. Och det sker så sällan därför att låtarna oftast inte har den kvaliteten. Av de här 3000 låtarna så 2000 låtar går att plocka bort direkt, för att de har inte den kvalitet man letar efter. Och det är klart så att en låt som är tydligt producerad, du vet vad låten vill, du förstår hela den har mycket lättare att ta sig igenom nålsögat som är juryn. Men sen så är det också så att förra året, vi pratar om sen på 90-talet, då valde man ut låtar med demosångare och sen försökte man leta efter artister till dem. SVT nu, väldigt många artister vill inte välja en låt som någon annan har, som de inte har varit med och tagit fram. Utan
man vill vara delaktig.
Ja, precis, och därför så är det mycket lättare om låtskrivare och artist har tagit fram en låt tillsammans, man har ett skivbolag med sig som presenterar det här för SVT och säger, vi har en idé om det här. Då vet SVT också vad de kan räkna med att få, jämfört med att du eller jag sitter och plinkar på ett piano och sjunger in en liten vers och tänker, det här är en Melodifestivalvinnare. Det kanske det är, men då behöver vi ta det steget längre. Vi behöver producera den här låten, för Melodifestivalen är inte en amatörtävling. Du kan som amatör komma med, men du måste vara så pass ambitiös att du då har producerat låten, du har en tanke bakom den och det märks i det som är inskickat.
Men jag säger till alla där ute, jag kan gärna ta emot ett bidrag. Och så kan jag, för jag behöver inte, jag kan ta vad som helst.
Jenny vill jättegärna tävla i Melodifestivalen.
Det var min dröm sen jag var ett litet barn. Sen har jag ju då gjort om min önskedröm till att jag ska leda Melodifestivalen. Kanske blir 2025, vet inte. Men nu tar vi nästa fråga.
Jag nöjer mig med att göra en podd om Melodifestivalen,
ja,
och skriva en blogg.
Det är otroligt roligt.
Ja.
Hej, en sak till som vore intressant med en diskussion om det där eländiga låtskrivarkampet i Skåne. I årets final är Jimmy Joakim Thornfeldt inblandad i 5 bidrag. Smash Into Pieces, Maria Sor, Eliamo, Marcus och Martinus och Medina. Inget ont om just honom, men är det alltid låtskrivare som återkommer år efter år, så är ju bara att de är bra på att göra smakprov på olika genrer, inte att de gör superbra låtar. Om man skippade den där mellofabriken istället var det bland ett par tusen anonyma bidrag, så tvivlar jag på att samma person skulle ha 5 låtar i finalen.
Alltså, så här. Att välja mellan 1000 anonyma bidrag, ja, men då skulle vi också hamna tillbaka i 90-talet. Att vi sitter där då med ett antal låtar, de flesta utan artist, och så ska man jaga rätt på en artist i dem. Ja, men då kommer oetablerade, okända små artister tacka ja, för att det är en chans. Men de kommer också göra låtar som de själva kanske inte står för. Jag håller med om att de här låtskrivarkampsen till viss del är ett problem. Om de går ut på att man skriver låtar... Ja, men, nu ska vi se hur jag ska formulera det. Men att om de liksom går ut på att man skriver låtar som ska likna någonting annat och som blir lite grann en så här bekvämt. Vi kan titta på Liamos låt som visserligen är framgångsrik nu, Dragon, men den känns inte särskilt unik.
Nej.
Vi har hört det förut.
Jajamän.
Och det här är bara ett exempel av ganska många så. Men Loreens Tattoo skrevs på det där låtskrivarkampet i Skåne förra året.
Mm.
Och den är ju en världshit. Så att det handlar nog snarare om att SVT och Karin Gunnarsson som tävlingsproducent måste bli hårdare i att inte välja det bekväma. Att våga välja lite saker som känns lite konstigt, lite udda, sticker ut lite. Och välja bort några av de där artisterna som återkommer år efter år, men utan att ha någon riktig personlighet i det de levererar.
Ja. De här lägrena kommer inte försvinna.
Nej, det kommer de inte göra. Inte så länge. För de har ju uppstått för att skivbolagen har insett värdet med att vara med i Melodifestivalen. Det är en väldigt, väldigt viktig, ett väldigt viktigt event för många av skivbolagen och deras artister. Och då vill ju de möjliggöra att man tar fram så bra låtar som möjligt. Och då har de här låtskrivarkampsen blivit ett sätt, istället för att, ja, men det har blivit ett sätt att professionalisera arbetet.
Mm.
Istället för att man liksom två låtskrivare sitter på sin kammare och skriver massa låtar. Det har också gjort att det uppstått lite mer spännande konstellationer. Och framför allt så har det lett till fler kvinnliga låtskrivare i Melodifestivalen, för att man på de här campsen parar ihop och ser till att det finns låtskrivare av alla kön med.
Jag har en lite mer praktisk fråga angående de här lägren. Är det som ett kollo? Alltså bor man på, är det så här vandrarhem man bor på, och sen så äter man måltider tillsammans, och så har man någon liksom så här kumbaya mys liksom lägereld och...
Ja, vet du vad?
Är det? Det är verkligen... Har vi varit där?
Ja, men så här, det är lite olika. Men det mest kända lägret, eller campet, det är ju...
Campet,
ja,
men vi är i Sverige.
Ja, precis. Ja, men det är ju det som Warner Music håller tillsammans med Anders Vretov, låtskrivaren. Och då gör ju de det på det hotell som Anders Vretov äger och driver tillsammans med sin familj i Vellinge. Och då är ju...
Metropolen.
ja, men, och då är ju det så att där är det verkligen sådär... Man paras ihop olika grupper, in på en förmiddag, det ska skrivas en låt på förmiddagen och sen är det lunch, eller så är det förmiddagsfika och sen så fortsätter man skriva den låten och sen så är det lunch. Då äter man gemensamt, sen på eftermiddagen så är man kanske i en ny konstellation med en ny artist.
Och så är det eftermiddagsfika?
Ja, precis så. Och så är det lite, på kvällen så spelar man upp vad man har för varandra, vad man har kommit med. För det kan ju göra så att det kommer då flera som kommer, åh, den där slingan, men skulle man inte kunna göra så här? Så...
Har man då klätt ut sig också till den artist man tänker att det ska vara?
Nej,
jag vill åka på det här campet.
Ja. Nej, men så här är det att artister, det är ofta så att artister är med på de här campsen. Och det gör ju också numera att många artister är med som låtskrivare på både sina egna låtar, men inte så sällan på även andra artisters låtar. Liamo har ju varit med som låtskrivare till exempel, och det är ju för att han var med på det här campet och var med och skrev låtar som sen placerades på andra. Sami och Ali i Medina har ju också skrivit låtar åt andra via de här campsen.
Så mycket frågor om det här campsen. Jag vill att vi åker på studiebesök, Tobbe. Nu så tar vi och pratar om röstningen i Melodifestivalen. Hej Schlagerkoll, jag har funderat över en sak som är högaktuell efter Melodifestivalen i år. Varför får man lov att börja rösta en timme innan tävlingen börjar, undrar Camilla.
Ja, vet du, jag tycker också att det är jättekonstigt.
Ja.
Och speciellt i deltävlingarna där man liksom inte har hört mer. Man kan ju ha lyssnat på den här minuten eller vad SVT släpper. Mm. Men samtidigt så Och det här litar jag på det SVT säger, och ni vet att jag brukar inte lita på vad de säger. Men den mesta röstningen sker under sändningen och under det att man hör låten. Så att jag tror att det påverkar väldigt marginellt.
Mm.
Men det är klart att det också gynnar den som är ett namn. Och det har ju varit lite grann av ett problem i Melodifestivalen, att de som går direkt i final ofta inte är nykomlingen.
Nej,
utan det är den som man liksom var förtjust i sedan förra året.
Just det. Men i Eurovision, då börjar man rösta vid första snabbreprisen.
I år så är detta ändrat.
Såklart, för det är i Sverige och vi ska alltid ta och göra om lite när vi har tävlingen.
Jajamensan, och därför kommer man att kunna börja rösta i början av sändningen.
Jaså, men inte en timme innan.
Nej.
Nej. Okej, en fråga från Lisa. Jag har hört era diskussioner om röstningssystemet i appen och problemet med att det går att ge lika många hjärtan till alla bidrag. Hade det inte varit en rolig idé om alla hade varsin 12, 10, 8 och så vidare att dela ut i appen istället?
Jag tycker att det hade varit jättekul, men alltså, vi måste vara ärliga här. Hur många av tittarna skulle sätta sig och orka göra det? Och dessutom...
Vad liksom, tror du inte?
Nej, men, och dessutom engagera sig så. Man vill rösta på sin favorit.
Jaha, ja, okej. Ja, kanske de...
Jag tänker att det liksom är, vi nördar skulle tycka att det var kul.
Ja.
Ja, men så här. Anna och Håkan som sitter och tittar på det här. De kommer så här, ja men det här är min favorit och den här tycker jag om och den här. Ja men jag skickar röster på dem. Nej men vänta, måste jag ranka 8 låt? Nej men nej. Nej
okej, det är för krångligt.
Oh,
men
Gud.
En kul idé.
Ja.
Kan man ha en app för nördarna och en för vanlisarna?
Ja, lite så kanske. Och så skulle vi nördar få lite mer makt, eller hur?
Ja, det tycker jag. Vore fantastiskt.
Vi kanske till och med har all makt, men vi har inte sagt det till vanlisarna.
Okej, en till fråga angående röstningarna här då. Det är från William som undrar, frågan är om man borde skrota åldersgrupper och bara räkna antalet röster i deltävlingarna. Det har ju varit mycket snack om det här med åldersgrupper.
Ja, och det här var ju någonting som infördes för att SVT ville justera så att inte bara de yngre tittarna skulle avgöra, utan att programmet skulle liksom kännas relevant även för äldre tittare. Men jag är benägen att hålla med dig, William. Jag tycker att man borde ändra här. Men det man kan göra då är också att begränsa antalet röster. Inte ha 5 eller 10 per bidrag. Jag älskar Norges upplägg. Du har en röst per sändning.
Ja, men jag tänkte också, för jag tänker på det med i år, när det ändå syntes tydligt i röstningen. Var det Fröken Snusk som åkte dit på någonting? Att det blir så mycket mer tydligt då om det inte är åldersgrupper, utan det är bara varje röst istället som räknas.
Varje röst räknas lika mycket.
Ja, det precis tycker så. Jag är det viktigaste egentligen som de borde förändra. Oavsett om det är en röst man får eller om det är obegränsat med röster, men att varje röst är lika mycket värd.
Jag tycker det, men jag förstår det underliggande anledningen till att man gjorde den här justeringen. Mm. Därför att väldigt mycket äldre artister åkte rakt ut.
Just det. Nu var vi klara med röstningen. Det var inte så mycket fler frågor kring det. Alla tycker att röstningen verkar fungera jättebra.
Nej, det vet vi att vi inte gör. Men vi har ju också rivit av det ganska mycket under säsongens gång.
Ja. Förändring då utav Melodifestivalen tänkte jag att vi ska prata om lite nu. Hej på er, era fantastiska människor. Nej men sluta. Tack så mycket.
Jenny är lite så här blygsamt, ja, klädsamt blyg.
Varför skulle man inte kunna ha en andra chansen omgång vecka 5 där man tar de 8 låtarna och man får rösta på dem igen så som en vanlig mellomgång? Varför gör man inte så? Vore inte det enklast? Tack så mycket, hälsar Hilda.
Det testades ju faktiskt 2022 och det blev ju fantastiskt tråkigt. Det fanns men på riktigt nej. Jag säger bara nej. Därför att vi har hört alla låtar. Det som har varit spännande med andra chansen i olika format är ju att det har funnits ett nytt spänningsmoment, duellerna.
Ja.
Att då köra 8 stycken happy lucky losers bara mot varandra igen. Det var mördande tråkigt.
Jag har till och med glömt det.
Ja, jag förstår det. Och jag var tvungen att tänka efter när jag såg frågan. Bara, men vänta nu. Allting som inte är dueller är bara dömt. Jag säger så här. Tillbaka till Det är riktigt, riktigt, för att göra det bra spännande tv, och det här vet jag att skivbolagen kommer ju halshugga mig för att jag säger det här.
Ska du säga det då?
Nej. Ja, absolut. Tillbaka till dueller i två steg. Så att 8 låtar blir 4 blir 2. Mm. Man sorteras bort. Åh, så spännande tv.
Mycket spännande tv. Ni hörde SVT, vad ni hörde det först. Höll jag på att säga. Sen vet inte jag riktigt, Tobbe, varför den här frågan kommer nu, men nu kommer den frågan i alla fall. Jag vet inte hur den hamnade här, om det är någon förändring egentligen av Melodifestivalen. Men visst var det så att det inte var någon orkester 1985-86 i tävlingen. Varför kom orkestern tillbaka 1987 i så fall?
Man plockade bort orkestern av kostnadsskäl. Herreys hade vunnit 84. Och det var väldigt dyrt redan då att arrangera Eurovision. Så då gjorde man en budgetmelodifestival 85. Kanske för att man la orkesterpengarna till Eurovision då. Och sen 86 så fortsatte man med det. Och då kom man ju med det här.
Videobidrag. Och
musikvideor, ja. Så att i första omgången så fick ju alla, då visades det bara musikvideor. För det var ju nytt, ungt och hippt 1986. Och sen så i andra omgången så fick de som tog sig vidare till den andra omgången fick sjunga sina låtar live, men till förinspelad musik. Så att det var en kostnadsfråga, men det var inte musikaliskt så att Europa var färdiga med liveorkestern. Mycket av låtarna som tävlade i Eurovision växte med liveorkester, och därför tog man tillbaka det 87, för att det var någonting som verkligen tillförde någonting då.
Ja, men som inte gör det längre helt enkelt, har vi diskuterat här i början av podden. Hej, mycket bra podd! En andra chansen, semifinalvecka vill väl ingen ha? Men varför inte ha ett program på söndagen efter deltävling 5 där man spelar upp hela låtarna? Och de som fått flest röster under den sändningen tar de sista 2 platserna, undrar Fredrik.
Ja, men så såg det ju faktiskt ut mellan 2003 och 2006 i olika tappningar, olika format. Att man hade en andra chansenomgång som hette både vinnarnas val och lite sånt där på söndagen efter sista deltävlingen. Och där röstades det vidare. Men jag skulle ännu hellre vilja se att alla som åkte ut fanns med i en sån omgång. Och kanske är det bara en låt som tar sig vidare av 15 utslagna. Och så, ja, så, det tycker jag skulle vara spännande, för då finns det ändå en tävlingsnerv i det. Vem är publikens joker?
Precis, och där, då hade man kunnat fånga upp de där som åkte ur, som man var så här, men vänta, vad hände liksom, till exempel med Lorena, hon åkte ut med My Heart Is Refusing Me, eller till exempel kanske Fröken Snusk i år.
Ja, precis. Fast nu var ju båda de...
De var båda med i andra chansen.
Ja,
bara,
precis.
Aha, men okej. Ja, ni fattar vad jag menar. Ja. De här låtarna som inte tog sig vidare. Ja.
Ja,
de som inte tog sig vidare.
Just.
Nu kommer en till fråga från en som heter Fredrik. Jag tror inte att det är samma Fredrik. En tanke inför Mello 2025. Vore det inte kul att testa ett år med riktade delfinaler? Till exempel en vecka med poplåtar, vecka 2 slagelåtar, vecka 3 rock, vecka 4 ballader, vecka 5 övrigt som country och opera med mera. Då får man 10 blandade låtar i finalen, och så kan de 2 låtar som inte blev ett av 2 i sina deltävlingar gå vidare som totalt fick flest röster. Vad tror ni om det?
Ja, men kul tanke. Men...
Kan vi få upp 10 countrylåtar?
Ja, men, och jag tror att det kanske inte skulle ha blivit särskilt bra program. Och glöm inte bort Idol. När Idol drog igång, då hade de ju den typen av temaveckor. Nu ska vi sjunga rock, nu ska vi sjunga pop, nu ska vi sjunga country. Och så skulle alla göra det, och sen så fick man sen en vinnare som inte var... Ja, men som någon kanske röstade som vinnare för att den var jätteduktig på rock, men som ville sjunga något annat. Nu har man ju ändrat det i Idol, också för att så bygger man inte artister. Och jag tror kanske att vissa av de där veckorna skulle locka mycket färre tittare än andra.
Mm, det är roligare tycker jag faktiskt att dela upp det och ha lite mera blandat med olika genres faktiskt i varje deltävling.
Definitivt, och det är ju det som är framgångsreceptet, att det finns någonting för de allra flesta varje vecka.
Mm. Nu har vi fått en jättegenomarbetad och lång fråga från Per. Jag har kortat ner den lite. Hej, tack för en underbar podd, även om jag sällan håller med er om allt. Förstår inte.
Men va?
Här. Ja, det ska handla om debutanter i den här frågan. I år hade vi för första gången, vad jag vet, fler debutanter än återvändande artister, 16 versus 14. Varje år är det å andra sidan samma 20 artister med samma 10 låtskrivare som i olika konstellationer gör upp om hälften av alla bidrag och alla finalister, det blir utdraget och tjatigt. Jag skulle vilja se ett år med enbart debutanter, men förstår att det är orealistiskt. Men ett tak på max 8 återvändande artister per år och minst 2 års paus mellan 2 bidrag vore väl ändå rimligt. Hur svårt är det för nya artister att komma med i Mello? Det har vi redan diskuterat. Hur ska man göra som ny artist för att komma med? Är det omöjligt utan ett skivbolag i ryggen? Ja, men vilken typ av låt borde en okänd artist skicka in för störst chans?
Helt omöjligt är det inte utan ett skivbolag i ryggen, men det sker extremt sällan att det plockas upp någon som liksom inte från början är uppbackad så. Men vi ser ju, ja, men när Tess Merkel var med pandemiåret, då hade hon inte ett skivbolag med sig till exempel. Hon var ju en etablerad artist liksom så. Kommer du ihåg Marie, skolfröken Marie, nej,
ja,
men gud,
Marie
Lindberg. Hon hade inte heller någon skivbolag eller så, men hon hade ju skrivit låten och den var producerad i studio, så den var precis så som den skulle vara, och sen plockades hon upp av ett skivbolag i och med att hon kom in i Melodifestivalen. Så helt omöjligt är det inte. Det här med de här reglerna som du, Per, är ute efter, det här väldigt tydliga regelverket, max 8 återvändande, 2 år i karantän däremellan och lite så. Jag upplever det som att SVT vill gå bort från alla den typen av regler, därför att den typen av regler och ett sånt regelverk gör att vi i media och ni fans skulle liksom börja polisa såna regler. Vänta nu, den där var ju med i den där gruppkonstellationen och den har skrivit en låt där och den här var faktiskt med där. Och det skulle bli ganska jobbigt att förhålla sig till. Men jag tror att vi skulle kunna ställa högre krav på SVT i att de ska jobba hårdare för att lyckas med det där. Alltså att välja bort ett par låtar från de här olika låtskrivarkampsen till förmån för någonting som är en chansning. Jag saknar ju att det inte finns några kalkoner längre. Man har liksom slipat bort bottennivån, men det gör ju också att man liksom slipar bort möjligheten att någon av de där grejerna kan bli en kultklassiker eller kanske till och med en vinnare.
Just det.
Man har slipat lite för mycket på den här diamanten så att den inte är vass någonstans.
Vi får se vad de tänker inför 2025. Här kommer en ny, också lång fråga som också är lite korta då. Hej slagervänner, behövs det inte lite nya slagerkreatörer i planering och ledning av Mellfest? Personligen tycker jag att det börjar bli lite väl geggigt. Förslag, vad sägs om Titio, Strage, Lalle och bröderna Salazar? Hälsar Johannes.
Hej Johannes, Titio, Strage, Lalle och bröderna Salazar. Ja, det var ju en
otrolig kombination av människor.
Verkligen. Jag tror inte att någon av dem,
nej,
skulle tillföra jättemycket i produktionen av Melodifestivalen, måste jag säga. Jag skulle älska att se Lalle eller Titio som artister, absolut. Men jag kan ändå hålla med om att Melodifestivalen skulle behöva skaka om sin redaktion lite.
Mm.
Man skulle behöva byta ut ett antal av nummerkreatörerna för att få in lite nya idéer. Man skulle behöva göra ett visst skifte. Det har skett i omgångar genom åren. Men det görs ganska långsamt, att man lägger upp någon ny och så byter man ut någon lite så. Men absolut, jag håller med om att det skulle man kunna göra här. Jag skulle kanske inte ta in de här personerna.
Nej, men sen tänker jag också så här, för att det skulle behövas lite nya nummer i Melodifestivalen. Det har vi ju pratat om under säsongen också, att vi tycker att det blir för likartat, och det såg vi ju på de första repetitionerna som Dotter gjorde i år, att vi alla var så här, ursäkta mig, är det Loreen vi ser igen? Vad är det som händer? Och där behövde ju en nummerkreatör egentligen ha dragit i nödbromsen och sagt så här, det här har vi sett förut, vi måste göra någonting annat. Så att för publikens skull också, för att ha kvar publiken.
Och det här är ju också så att för en massa år sedan så kom artisterna till SVT och så fick artisterna anlita en egen extern nummerkreatör, ofta, och gjorde det. Mm. Eller så kunde SVT hjälpa till lite. Nu är det snarare så, för att skivbolagen inte tycker att de har råd med det, och det förstår jag, det kostar väldigt mycket pengar, så är det ju så att SVT snarare tillhandahåller ett antal nummerkreatörer som gör de flesta av Melodifestivalens nummer. Och det innebär ju att det blir en viss likriktning där, oavsett hur kompetenta de här personerna är. Otroligt kompetenta är de. Mm. Hela
det, inte,
det gänget.
Det är inte det vi säger.
Nej, verkligen inte. Men, och i det så skulle det kunna vara bra att ge varje artist en budget för, men du får så här många tusenlappar för att lägga på nummerkreatör, vill du skjuta till egna pengar så får du göra det. Eller så tar du någon som liksom, har du ett enkelt nummer så, och så vidare. För man, varje akt får ju en viss budget för att bygga sitt nummer. Och då skulle man liksom kunna komma med förslag på nummerkreatörer, men kanske inte ha dem in-house alls.
Nej. Hej, superbra podd, och måste jag få säga, Justice for Scarlett, överlägset bäst i år. Ja, är benägen att hålla med.
Jag tycker att de borde ha varit i final.
Ja, det borde de i alla fall ha varit. Det här är Sebbe som undrar i alla fall, vad tror ni krävs för att SVT ska ändra upplägget i Mello? Något måste göras i alla fall innan tävlingen tappar det helt.
Ja, alltså, det jag lättast kan jämföra här med, det är ju, du och jag jobbar ju på en hemsida, på en webbsajt.
Ja, det gör
vi. Nej, men sådär. Och där ser vi ju att om en etablerad sajt ändrar väldigt, väldigt mycket på layouten, då kan det bli succé, men det kan också bli totalt fiasko. Och därför så är det ju så att de allra största sajterna, som aftonbladet.se till exempel, där skruvar man ju lite grann på hur det ser ut hela tiden och varje år och varje sekund, är det på att säga. Så att om man tittar på hur Aftonbladet såg ut 2006, så ser det ju helt annorlunda ut idag jämfört med då. Men man kanske har känt som att det är ungefär samma sajt. Så är det ju med Melodifestivalen också. Det är en sån succé för SVT. Det är en sån framgång, så de vill inte riskera att göra en för stor förändring för att de då kan tappa väldigt mycket tittare. Så därför skruvar man lite grann hela tiden på sändningar, upplägg och hur det ser ut och hur man gör det, hur man presenterar det hela.
Och det är ju så, om vi blickar tillbaka 20 år nu och tittar på hur det såg ut 2004, så ser det ju inte likadant ut. Även om vi hela tiden, det är likadant, det har inte hänt någonting år efter år, så har det ju faktiskt hänt. Och det går ju att gå in på SVTs öppet arkiv, för de har ju i alla fall Melodifestivalen, vissa av tävlingarna fram till 2005. Så man kan backa tillbaka och kolla hur det faktiskt ser ut. Och det är ganska kul.
Absolut, absolut. Och framförallt kan man ju bli så här, men herregud, var det så där det såg ut?
Ja, och vad är det för låt?
Ja, ja, det är kul. Lite så. Ja. Och Melodifestivalen är verkligen, det är liksom ett av de sista programmen som samlar så mycket tv-tittare. Och där SVT också, hjälpligt i alla fall, har lyckats föra över en hel del tittning online. Där det inte sker med så många andra program. Så att nej, det kommer inte ske några stora förändringar i det närmaste.
Ja, men Tobbe, då verkar det inte bli så jättestora förändringar då i Melodifestivalen.
Det skulle jag inte räkna med. Men de kommer ju göra någonting med semifinal, andra chansen, uppsamlingshit. Vad kallade de det ens i år? Jag har glömt bort.
Finalkvalet?
Ja, just det. Det kommer att ändras på något sätt.
Vi får hålla utkik efter Melodifestivalen 2025. Det är långt kvar. Vi har en hel del annat innan det. Det här var alla frågor för det här frågeavsnittet. Kom ihåg att mejla oss om du har en fråga, så ska vi se om vi kan svara på dem i kommande avsnitt.
Och då mejlar man till schlagerkoll@aftonbladet.se.
Nu kan inte jag prata när vi pratat så länge, Tobbe. Men rent praktiskt för alla er som älskar att lyssna på Schlagerkoll, eller bara gillar att lyssna på Schlagerkoll, eller råkade hamna här av någon anledning. Det kommer alltså ett frågeavsnitt till inom kort. Där snackar vi en hel del om Eurovision. Sen är det dags för Eurovision. Och då har vi ju avslöjat redan att Markus Larsson är tillbaka. Vi kommer göra ett införavsnitt inför att allt drar igång och prata om alla bidrag, eller de många, som är värda att prata om i alla fall.
Precis.
Sen kommer vi med ett avsnitt dagen efter semifinalerna och också efter självaste finalen såklart.
Fantastiskt.
Och om det händer andra grejer får vi vara med på uppstöd. Men se nu till att följa oss i din poddspelare så du inte missar några avsnitt. Nu säger Janne Ågren och Tobbe Ek tack och hej för nu.
Tack, tack.
Tack, tack. Hej, hej.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.